kväll och välkomna till möte denna onsdag kväll den 6/4/2011. Vi har, som många av er kommer ihåg, precis avslutat Efeserbrevet. Och nu hade vi tänkt att vi skulle börja på Jakobs brev och gå mer eller mindre vers för vers där. Men innan vi går vidare så vill jag att vi stillar våra hjärtan i bön och ber Herren om vishet för den här predikan, den här stunden tillsammans. Jesus, vi kommer inför dig just nu och vi tackar dig för ditt ord som du har uppmanat oss att vi ska låta bo i våra hjärtan rikligen i Kolosserbrevet 3:16. Och detta ord, skriver du i ditt ord, Herre, är för evigt fast i himmelen. Och du skriver också i Nya Testamentet i Hebreerbrevet vers 12, eller kapitel 12 och vers 3 där, att det är skarpare än något tveeggat svärd. Och Jesus, vi verkligen, förlåt mig, 4:12. Jesus, vi ber att du skulle verkligen välsigna. Och Jesus, ditt ord förmår att förändra och förvandla våra liv. Låt oss inte ta det för givet. Låt oss inte ha en felaktig attityd när vi kommer för att höra predikan. För tron kommer av att höra ordet predikas. Jesus, välsigna den här stunden i ditt namn, Jesus. Amen. Jakobs bok, eller Jakobs brev, är en intressant bok därför att den talar om väldigt många olika saker. Det är en, ska vi säga, en praktisk, oerhört praktisk bok i sin karaktär, i sin natur. Och jag ska på säga att det är kanske den bok, eller en av de böcker rättare sagt, som har varit mest omstridda när det gäller dess del i den bibliska kanonen, det vill säga de bibelböcker som ansågs och fortfarande anses vara inspirerade. Och ingen mindre än Martin Luther själv, inte så att han ifrågasatte dess inspiration, men han sa att i jämförelse med Romarbrevet exempelvis, som var hans absoluta favorit tillsammans med Galaterbrevet, så kallade han det för en stråepistel. Alltså det var en epistel som i hans ögon inte kunde mäta sig med Romarbrevet eller Galaterbrevet. Och anledningen till det var att han, tillika med många andra i världshistorien, eller kyrkohistorien ska jag säga, har tyckt att Jakob på något sätt undervisar frälsning genom gärningar. Och nu kommer vi inte att gå in på det just idag, men kapitel 2 framförallt här talar om detta, gärningarna och tron. Och jag tror personligen inte att det här är något problem egentligen. Och jag tror att det finns bra utläggningar, bra förklaringar på vad Jakob försöker att säga. Och att Jakobs brev snarare kompletterar det som står i Romarbrevet och Galaterbrevet, snarare än att kritisera det eller försöka att på något sätt gå emot det. Som en del har föreslagit eller sagt. Det här är också en bok, Jakobs brev, som skrevs väldigt tidigt. Den är adresserad uppenbarligen, eller inte adresserad till, men skriven av Jakob. Och så vitt vi vet så finns det inte mindre än 4 olika Jakobar som skulle möjligen kunna vara kandidater till att ha skrivit den här boken. Men när vi tittar på de bevis eller det bevismaterial som finns, så är det nog inga större, eller vi behöver inte hysa några större tvivel om att den här episten är skriven av Jesu halvbroder Jakob, som tvivlade tillsammans med den övriga familjen under Jesu jordeliv, men blev övertygade efter hans uppståndelse. Och när vi sen läser apostlagärningarna så ser vi att Jakob, Jesu broder eller halvbroder, var faktiskt ledaren för församlingen i Jerusalem. Det möte som Paulus omtalar i det han skriver om, nämligen mötet i Jerusalem som också står i Apostlagärningarna 15. Det mötet står inte omnämnt i Jakobs brev, och det är en stark indikation på att det här brevet är skrivet före det mötets, eller att det mötet ägde rum. Så med andra ord, ett troligt datum för Jakobs epistel, det är kanske 45-48 sådär före Kristus. Förlåt mig, inte före Kristus, efter Kristus uppenbarligen. Annars säger vi på Gamla testamentets tid. Efter Kristus. Så med största sannolikhet Jakobs epistel skrivet av Jesu halvbroder som senare blev ledare för församlingen i Jerusalem. Och det skrevs mycket tidigt. Den kristna församlingen är kanske inte mer än ett drygt årtionde gammal när de här orden sätts på print. Och det är intressant att se detta brev. Han talar om att det är skrivet till judarna i diasporan. Diasporan var ju ett namn för att judarna blev kringspridda runt om i världen. Och det vet vi att de blev väldigt tidigt. Nordriket gick in i fångenskap redan år 721-22 före Kristus. Det var assyrierna som tog över. De spreds runt omkring. Sydriket med Jerusalem blev slutligen bortfört år 586 av babylonierna. Och de förblev i fångenskap i 70 år. De kom tillbaks. Men de förblev kringspridda. Alla återvände inte. Det fanns alltså en judisk kommunitet i hela romarriket, kan man säga. Runt Medelhavet och i Mellanöstern. Och här skriver han alltså till de här, som det står i vers 1, de 12 stammarna i förskingringen. Och en del menar att det troligtvis skrevs till judar, eller att det här brevet cirkulerade i de östra delarna, alltså öster om Jerusalem, öster om Israel, i vad som då var Babylon, Mesopotamien och så vidare. Vi kan se i den här boken ett mycket tydligt judiskt språk och symbolism. Detta betyder inte att vi som hedna kristna, eller kanske någon lyssnar på det här som har judisk bakgrund, men vi som hedna kristna, eller vilka vi nu är, att detta inte skulle vara en bok som har ett värde för oss. Absolut inte. Samma sak med Hebreerbrevet. Väldigt skrivet ur ett judiskt perspektiv, men också mycket tillämpningsbart för vem som helst. Därför att detta är Guds ord. Han vet. Visst måste vi vara noga med och försiktiga med att inte tolka skriften och lägga på människor någonting som specifikt var skrivet för någon vid den här tiden i ett speciellt sammanhang. Absolut, men i sin tillämpning, en tolkning, många tillämpningar, och i sin tillämpning så är allt ord värdefullt för uppbyggelse och tillrättavisning som skriften själv säger. Och vi ska titta på hur de här första 8 verserna har först skriver den här om att vi ska glädjas i prövningarna. Och sedan så talar han om att vi ska be om vishet om vi upplever att vi saknar sådan. Och sedan slutligen så talar han om att vi ska tro och inte tvivla. Så med början i vers 1 så läser vi här de 4 första verserna. Från Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi församling till de 12 stammarna i förskingringen. Räknade som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Återigen vers 1, skrivet till de 12 stammarna i förskingringen, brev som förmodligen cirkulerade bland många olika, men skrivet till judar med ett judiskt perspektiv men tillämpningsbart för alla. Och så säger han så här i vers 2, räknade då som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Wow. Och det här ordet för alla slags, det är i grekiskan poikilos. Och det är ett ord som vi har tidigare nämnt. Det betyder mångsidig eller mångfacetterad, på varje sida. Ungefär som en diamant har så många sidor. På samma sätt har Guds prövningar oerhört många sidor, dimensioner. Och ni vet hur vi ibland önskar att Gud skulle säga okej, lystring, nu kommer jag att föra in en prövning i ditt liv. Det kommer att vara en vecka eller 3 år eller vad det nu kan vara. Men bara så att du vet det. Bit ihop och så är det snart över. Men Gud talar inte om det. Vi vet inte liksom när prövningen kommer, hur den kommer och så vidare. Så vi måste alltid förstå att Gud annonserar inte det här i förtid. Men han ger nåd. Han ger nåd i prövningarna. Och det är intressant att i 1 Petrus 4:10 så står det att vi ska vara goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Samma ord, poikilos, nåd på varje sida. Så det finns inte en prövning som Gud har sänt till någon eller något av sina barn som inte har ett tillräckligt mått av nåd som är fäst vid det så att vi kan gå igenom den prövningen. Och han lovar oss i 1 Korinthierbrevet 10, 12 och 13, att han prövar inte utöver förmåga. Och här är det intressant för att det här ordet för prövning här är egentligen perasmos. Och det talar egentligen om ett experiment, att pröva något. Vi tänker oss ett laboratorie där en forskare eller en professor befinner sig med sina provrör och allt vad det kan vara som finns där. Att det är någonting som ska bevisas. Och det som ska bevisas i den prövades liv, det är nämligen att Guds ord som har blivit en del av den här personens hjärta, själ, tankar, det tål att prövas. Och i nästa vers här, 3, står det att ni vet ju att när er tro sätts på prov, och prov här är dokimeon i grekiskan, som är ett ord som användes för att pröva om någonting var äkta. Exempelvis ett mynt eller någon form av metall. Och då utsattes det för prövningar. Återigen laboratoriet, återigen experimentet. Hur mycket håller detta för? Vilken liksom hållfasthet har det här ämnet och så vidare? Och man utsätter det för olika prövningar, olika attacker för att se om det består. Och på samma sätt är det här. Gud vet redan vad som finns i oss. Han vet i vilket mått vi har tillägnat oss hans ord. Men det viktiga att tänka på här är att, så det är inte det att han säger, oj, nu prövade jag liksom utöver deras förmåga. Aj, ursäkta, förlåt mig. Det gick åt pipan alltihopa. Nej, det är inte det han säger. Det är inte det han gör, rättare sagt. Utan vad han gör är att han bevisar för andevärlden. Precis som i Jobs bok, hur Satan kom in för Gud och sa att låt mig ha Job. Låt mig ge honom lite prövningar här. Så ska du få se att han snart förnekar dig. Gud som visste allt sa okej, varsågod. Du kan ta honom. Men här går gränsen. Gud sa exakt i vilken utsträckning och till vilket mått som Job skulle få prövas. Och när han hade bestått prövningen så blev han underbart befordrad. Och han fick tillbaks allt och mycket mera än det han hade haft innan. Så Gud prövar inte oss för att liksom gnugga händerna och säga haha, vad skönt, liksom, nu kan jag ge den där stackaren en omgång. Nej, han gör det för att bevisa för andevärlden. För att bevisa för människor. Tänk er själva liksom hur många människor som har förbryllats över eller blivit förvånade över hur någon går igenom en sjukdom eller en prövning av något slag. Och allt som kommer ut ur dem är Kristus. Glädje, tillförsikt, tålamod. Allt det här blir synligt. Och det är det som är prövningens... Det är det som är prövningens syfte, kan vi säga. Så han säger det, och då säger han också så här att låt er i vers 4, men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning. Och uthållighet här i grekiskan är hupomone. Och det betyder att förbli under någonting. Och fullbordad gärning, eller fullbordat, ordet för fullbordad, det är telios som betyder verkligen att någonting har blivit betalt i fullt mått. Så han säger här att vi prövas inte för att bli nedtryckta i skoskaften. Vi prövas inte för att Gud njuter av att plåga sina barn. Vi prövas för att bevisa att Guds ord i denna fallna värld har fått fäste i vissa människor. Och de förlitar sig på Guds karaktär och natur. Och de förblir under Gud. Hupomeno. De förblir under honom. Under hans karaktär. Under hans natur. Och där förlitar de sig på att han prövar inte utöver förmåga, och han gör det för vår skull så att han kan belöna oss både i denna tid och i evigheten när vi har bestått provet. Och det kommer att visa sig i att vi reflekterar hans fullbordade verk. Därför att han har fullbordat verket, och vårt praktiska dagliga kristna liv kommer att reflektera hans fullbordade verk och det som Gud har gjort inom oss. Så det som finns inom oss kommer ut och blir synligt för omvärlden i fullbordad gärning. Vi reflekterar i vår vandring den ställning som vi har blivit givna i Kristus, av Gud, på grund av vår tro på hans evangelium. Och vi blir fullkomliga, hela, utan brist i något avseende. Och jag tänker på hur tacksamhet Vi blir ofta kritiska, negativa, bittra och säger att Gud, varför, varför, varför? Och jag tror inte det finns någon av oss som inte har varit där och upplevt det. Men i första Timoteus 6 och vers 6 så står det att Guds fruktan med förnöjsamhet är en stor vinning. Förnöjsamhet i prövningarna. Och Gud kan och Gud ska. Han kommer att ge oss vishet på de här områdena. Och sen när han har talat om att vi ska glädjas i prövningarna, för att det är för vår skull, det är för vår befordran, det är för vår välsignelse, även om det inte ser ut så just nu. Och det är för den här fallna världens, eller möjligheten för människor i denna fallna värld att komma till tro på Jesus Kristus, för utbredandet av hans rike. Så gläds i prövningarna. För i det mått som vi blir prövade, i samma mått och mer därtill i överflöd, så finns Guds nåd, hans mångfaldiga nåd. Men sen här i vers 5 så säger han, be om vishet. Be om vishet. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelse. Förebråelse är liksom baktankar eller någonting så. Och han ska få den. Wow. Gud som är allsmäktig, allvetande, vet allt. Det finns inte en situation som är för stor eller för liten för att han inte skulle kunna ge oss allt vad vi behöver i den. Och det är så härligt, för att om någon brister i visdom, finns det någon som inte har gjort det, som inte ständigt brister i vishet när det gäller prövningarna, eller överhuvudtaget, men prövningarna. Gud, varför? Jag förstår det inte. Säg, be om vishet. Be det. Och han ska ge det. Villigt och utan förebråelse. Han håller inte tillbaks någon. Jag tänker på Lukas 18. Änkan som kom till Jesus. Eller förlåt mig, hon kom till Jesus, berättar om änkan som kom till den här domaren, som det står, att han fruktade inte Gud och han respekterade inte människor. Och hon enträget bad honom att få rätt. Och till slut så säger han, okej, står inte ut längre med ditt tjatande. Jag ger dig vad du vill ha. Och många har tagit den här berättelsen som en berättelse som på något sätt talar om att Gud skulle motvilligt svara på sina barns böner. Men det är inte så det står. Om vi läser det i sammanhanget så ser vi att Gud är inte som den här motvillige domaren. Men om kvinnans eller änkans tålmodiga böner kunde förändra hans hjärta, hur mycket mer ska då inte våra böner vidröra faderns hjärta som villigt och utan förebråelse ger oss det vi ber om. Så om någon brister så ska han be till Gud. Och jag tror att den versen kan stå separat och inkludera allt vad det gäller böner och så vidare. Men den är också i sitt sammanhang här, att om vi lider brist på vishet eller inte har visdom när det gäller prövningen, ja, då kan vi också bedja och få av Herren. Och sen det tredje och sista, verserna 6-8. Tro och tvivla inte. Han säger, men han ska be i tro, syfta tillbaks på vers 5. Han ska be i tro utan att tvivla. Ordet för tvivla här, det är diakrino i grekiska. Och det är intressant att det betyder att separera eller dra sig undan. Och är inte det intressant att för ett ögonblick tänka på de här tankarna, att när tvivlar vi? Jo, det är när vi separerar oss själva och drar oss undan. Gud har satt in oss i ett sammanhang där vi kan bli uppbyggda av Guds ord, predikan av Guds ord, gemenskapen med Kristi kropp, det är församlingen. När jag separerar mig från det sammanhanget, när jag drar mig undan från det sammanhanget, då börjar jag tvivla. Vi talade om alldeles nyligen i en annan predikan om de romerska sköldarna. När aposteln Paulus i Efesierbrevets 6:e kapitel talar om tron, trons sköld, så ser vi att tron, eller sköldarna som bars av de romerska soldaterna, de var inte stora som vi tänker av sådana här sköldar som är ungefär som ett tefat som man åkte pulka på förr i tiden. Utan de var gigantiska. De var lika stora som en människa. En vuxen man. Och man höll de här framför sig, de som gick i främsta ledet. De som gick på sidan i den här formationen med soldater, de höll det åt vänster respektive höger sida, och de som gick i mitten, de höll dem ovanför sig, så att det var som den här gruppen, den var innesluten, sköldarna täckte dem fullständigt, så när fienden sköt sina brinnande pilar så kunde han aldrig träffa den här gruppen av soldaterna. Landade alltid på sköldarna, framför eller på sidorna eller ovanifrån. Och det är väldigt intressant att se att den tro vi har, den räcker inte många gånger. Vi behöver också de andra lemmarnas tro. Tänk på hur Bibeln talar om Kristi kropp som en enda enhet eller person. Kristi kropp, han är huvudet, vi är kroppen. Med många lemmar, men lemmarna är sammansatta och utgör en kropp. Så det vill säga att den tro som vi har, det är inte en lems tro av huggen, avskuren, separerad från de andra, utan det är en tro som har är integrerad och ömsesidigt beroende av alla andra lemmar i Kristi kropp. Så separera och dra sig undan, det gör vi ofta när vi tvivlar, kanske en prövning, vi går igenom någonting, så nej, jag orkar inte, jag vill inte, jag drar mig undan, nej Gud, nej. Men han säger här, be tro utan att tvivla, dra er inte undan, dra er nära det sammanhang där ni kan bli uppbyggda och ha trons sköld, din egen, men också tillsammans med de andra, så att vi går framåt som en grupp, en enhet, där fiendens brinnande pilar, hans lögner, hans projektioner, hans anklagelse inte kan träffa oss. Och det står att till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Ni vet hur det är när vi inte har tro. Vi är väldigt, väldigt, vi har beslutsångest för allting, och vi vet inte hur vi ska, vi vacklar fram och tillbaks, vi drivs hit och dit, och när vi har tro, då är det inget svårt att fatta ett beslut, för vi vet att Gud är med oss, och vi vet att han leder oss, och vi vet att han är trofast. Vi är inte rädda på det sättet, tänk om jag fattar ett felaktigt beslut, då går det illa för mig. Ja, visst är det viktigt att fatta rätt beslut. Och konsekvenser finns för allt vi gör och allt vi säger, allt vi fattar, eller alla beslut vi fattar. Ja, men gör vi det med en förtroende och förhoppning att Jesus, och det vet vi att han är med oss, då litar vi på det. Vi är förankrade. Hur på mig nu? Vi förblir under hans karaktär och natur i prövningen, i vad det nu kan vara. Och vi kan fatta ett bra beslut. Säger vers 7, en sådan människa ska inte tänka att hon ska få något av Herren. Och det är inte det att Gud säger, okej, du trolöse person, jag har ingen lust att ge dig någonting. Han älskar oss lika mycket då som när vi är fulla av tro. Vårt uppförande, vårt mått av tro förändrar inte Guds kärlek till oss. Men problemet är att vi själva försätter oss i en sådan situation. Därför att vi behöver tro på hans ord, på hans löften, för att vi ska kunna gå framåt. Gör vi inte det, då stannar vi upp. Då stannar vi upp mitt i vår vandring. Och vi blir tveksamma. Och vi tvivlar. Han säger, gör inte det. Hon ska inte tänka att han får något av Herren. Inte för att han vill hålla tillbaka och säga, ha, nu ska jag inte ge dig någonting. Men vi själva ställer oss utanför det sammanhang där vi kan verka och agera i tron. Och hans löften kan bli verklighet för oss. Så har Gud inrättat det nya testamentliga livet. Det är i tro, av tro. På hans ord, på hans löften, på hans karaktär och natur. Har vi inte det, då får vi inte någonting av honom. Han väntar ivrigt på att vara nådesfull till oss i Jesaja 30, vers 18. Men han säger också att det är bara tro i Hebreerbrevet 11:6 som kan behaga Gud. I vers 8 står att splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Och det är precis det som vi blir som kristna när vi inte förblir under honom i prövningen. Inte drar oss nära Kristi kropp, predikan, förkunnelsen, gemenskapen. Och Romar 12:3 står att tron är en gåva. Och i Romarbrevet 10:17 står det att tro kommer av predikan. Predikan av Guds ord. Och vi nämnde tidigare i Hebreerbrevet 11:6 att det är bara tron som kan behaga Gud. Och det är dit vi vill. Det vill bli uppbyggda i tron. Så han säger, gläd er i prövningarna. Därför att de är för ert bästa och för Guds rikes bästa. Och även för de otroendes bästa. I bemärkelsen att de ser Guds karaktär och natur manifesterad i och genom er. Så gläds i prövningarna. Och hur Guds nåd finns i rikt mått. Mer än tillräckligt i varje situation. Men om ni ändå inte förstår detta eller någonting annat. Vad det vara må. Kom frimodigt och be om vishet. Och Herren ska ge, inte motvilligt som den här domaren i Lukas 18, utan som den kärleksfulle, nådesfulle fadern som älskar att välsigna sina barn. Och slutligen, tro och tvivla inte. Dra er nära den plats där kan bli uppbyggda och få tro i sammanhanget och förstå vad Gud vill uträtta i våra liv, genom våra liv. Därför att han är en god Gud. Amen. Herre, vi tackar just nu dig för detta. Tack Jesus att du har gett oss denna fantastiska bibelbok, Jakobs brev. Tack för all vishet som finns där. Tack för all inspiration som finns där. Herre, vi ber att de här verserna skulle bli levande jorda, bygga upp oss underbart idag, Jesus. Tack Herre Jesus. Vi prisar dig, vi lovar dig. Välsigna oss just nu i ditt namn. Amen.